Jag ska vara snäll. Ja, välkomna till ett nytt seminarium. Mm. Jag ska försöka och se till så att vi inte blir så trötta. Men nästa programpunkt är i alla fall 3. Visst är det så? Så att då har vi tid på oss fram till dess i alla fall. Först och främst, om en liten stund så kommer det såklart bli lite samtalstid. Så ni kan tänka redan nu i huvudet 3, max 4 stycken vilka ni vill prata med. Så det kan ni bestämma nu. Ni får 30 sekunder på er att tänka vilka 3, kanske 4 kommer ni att vara. Därför att det här begreppet seminarium, med det brukar man ofta mena en undervisningsform som är baserad på aktiva deltagare. Så det är inte helt ovanligt då att man har samtalsgrupper eller sådär. Och det kommer vi ha nu också. Men faktiskt inte så mycket som jag hade tänkt från början. Från början hade jag en plan på att vi skulle ha väldigt mycket sånt. Men nu har jag ändrat mig. Så det kommer bli att jag pratar en hel del också. Men det är intressant bara det här ordet, seminarie. Det kommer från latin, det begreppet. Från semen som betyder frö och arium som betyder plats för någonting. Så ett seminarium är helt enkelt en fröplats eller ett växthus, en drivbänk där man driver upp nya växter och nya idéer. Och vi får se om det är det som blir resultatet av det här eller inte. Jag hoppas på det. Så att i slutet, eller den andra halvan av det här pratet, så kommer jag dessutom passa på att försöka plantera lite idéer. Så får vi se vad som händer med dem. Men rubriken för den här samlingen är kultur betyder bearbetning och odling. För det är ju också ett intressant ord, det här ordet kultur. Det kan betyda väldigt mycket. Ibland så pratar man om konstnärligt uttryck och sådana saker. Men om man tittar på liksom ordets ursprungliga betydelse så handlar det om att odla någonting, att utveckla någonting. Och när man pratar om kultur ur ett socialt ur social synpunkt så brukar man definiera som socialt överförbara eller överförda levnadsmönster. Det är en definition på ordet kultur. Socialt överförda levnadsmönster. Och det är en väldigt intressant del av människans tillvaro. Att vi är insatta i en kultur, vi är en del av en kultur. Det är ganska komplicerade processer som sker i och med att vi människor är sociala varelser, så är det alltid att vi är påverkade av och insatt i en kultur. Och dels så handlar det om föreställningar som man har, eller idéer som man har fått någonstans ifrån. Från familjen eller vänner eller samhället där man lever. Och det är ihopkopplat med vilka attityder man får utifrån de idéerna eller de föreställningarna. Och attityderna som man har påverkar det beteende som man gör eller har. Och förhållningssätt. Så hur man tänker, vad man tycker, vad man gör och hur man gör det. Allt det här är liksom innästlat i varandra. Och det är det som är kultur. Socialt överförda beteendemönster. Och nu ska vi ha en liten övning. Så vi kan plocka fram den första bilden där. Ofta så, det här med kultur, när man är uppväxt i en viss kultur eller inne i en, så det är ofta väldigt svårt att se den. Därför att det är som fiskarna i vattnet. Om det ploppar ner en svan som ploppar ner huvudet där nere och undrar, hur har ni det där nere? Trivs ni bra i vattnet? Så skulle de bara säga, vadå vatten? Vad är det för någonting? Ja, men det är det ni simmar runt i hela dagarna. Jaha, det visste vi inte, för vi hade aldrig sett något annat. Så att man blir ofta blind för den kultur man själv är i och tänker att det är bara så det är. Så nu ska vi göra några övningar bara för att se om vi kan få syn på vår egen kultur. Och eftersom vi allihopa är uppväxta i olika familjer och kanske olika städer, till och med olika länder, så kommer vi ha lite olika synsätt kanske på de här övningarna. Och det är det vi ska se om det är så eller inte. Nästa bild. Här ser ni buss och tåg. Det här från SJ, en tågvagn helt enkelt. Nu är det här ett experiment. Vi tänker oss att vi kommer in i den här tågvagnen. Och på plats 2 så ser ni att det är en ruta. Så det betyder att det är en människa som sitter där. Och ni kommer in från andra hållet där det står tjänstekupé. Ni kommer in genom dörren där. Och nu är frågan, vart skulle ni sätta er i den här vagnen? Prata med varandra i 30 sekunder. Okej, okay, stopp. Ge mig ett svar. Vart skulle ni sätta er? Nummer 23. Nu ska vi se. Okej, okay, varför skulle du sätta dig där? Då får du säkert en plats. Du tänker att det finns ju jättemånga. Första bästa, du bara, skynda dig, sätt dig första. Du tänker inte på den andra människan. Okej, okay. Första bästa plats väljer du. Ja. Någon annan som vill svara? 28, då ska vi se vart den är. Längst på motsvarande sida liksom. Varför skulle du se? Okej, okay. Yes. Du vill sitta i färdriktningen, men 28. Någon annan som vill? Nummer 4. På andra sidan där. Yes. Ja. Varför 4 och inte 24? Du vill ändå känna att du har lite kontakt med den människan som sitter där. Yes. Okej, okay. Ja, men det är bra. Alla har säkert en motivering till varför ni sätter det där ni sätter. Vi gör det lite svårare och klickar fram nästa bild. Nu är det mera upptaget. Nu ska ni få välja. Jag kan bara förklara. Det här är alltså ett bord och här sitter man med ansiktet mot varandra. Så här finns det 2 lediga platser, där finns det en ledig plats. Där finns det 2 tomma platser. Där finns det brev vid fönstret och vid mittgången. Så här. Vart skulle ni sätta er? 30 sekunder, kör! Okej, stopp. Hur många skulle i första hand sätta sig här? Där. Och hur många skulle andra hand sätta sig där? Eller i första hand sätta sig där? Alltså i första hand. Vilka valde där? Ja. Vilka valde plats 24? Ja, det är någon del. Är det fönstret som är intressant? Hur många valde den? Ändå många. Varför då? Lätt att slinka ner. Okej. Okay. Och den här kring bordet. Ja, gött. Ja, det är intressant. Och jag tänker att ni har olika motiv till varför ni sätter er som ni sätter. Det är ju, i alla fall på en gymnasiebuss, på väg till gymnasiet, så tror jag att extremt många skulle valt den. Am I right or am I wrong? Att man skulle föredra de tomma sätena. Man skannar av ju det först. Och sen går man och sätter sig. Det är ju en del, tänker jag, av svensk kultur. Mycket är det så i Sverige, i alla fall i Norrland. Att man sprider sig jämnt ut på de tomma och sen när det börjar bli fullt på alla 2 säten, då börjar man fylla på resten. Då tar vi den sista frågan. Då har jag ingen bild, men om ni tänker att alla, det hade suttit folk liksom på alla de här fönsterplatserna och så hade det varit tomt på de här inne vid mittgången. Så att du måste sätta dig med en människa. Vilka kriterier går genom ditt huvud när du väljer vilken plats du ska sätta dig bredvid? Nu måste ni skanna av hjärnan och hjärtat lite grann och vara lite ärlig. Hur tänker du när du väljer vilken person du ska sätta dig bredvid? Några minuter? Okej. Okay. Det är extremt korta korta prattider. Är det någon som har hunnit formulera en teori om sitt eget beteende som skulle vilja dela en tanke? Hur tänker ni när ni väljer person? Färdriktning vid ett bord. Du är helt fokuserad på platsen, liksom. Inte vilken människa. Nej. Okej. Någon annan som? Helst inte samma ålder. Vad intressant. Varför vill du inte... Just det. Så att du väljer i alla fall en person som genererar minst risk för samtal. När du, om det är tidigt på morgonen eller sent på kväll. Ja. Ja. Ja, men det är väl en legitim anledning. Man väljer utifrån det. Och då är det intressant också då att om man väljer en person utifrån... Man har ett intresse av att jag vill inte samtala. Då har du ändå en idé om vilka du ska välja utifrån det. För då vet du, en jämnårig, då är det större risk. Eller du ser hur de ser ut, om de har hörlurar på sig eller inte. Så att man skannar ju ändå av. Det är också en sån här kulturell förståelse. Man ser vilka som inte är intresserade av samtal. Mm. Mycket intressant. Om ni i huvudet går tillbaka till den första bilden då det fanns en enda person på tåget. Är det någon här som skulle gå och sätta sig bredvid den personen? Är det någon som... Ja, Birgitta skulle tänka sig det. Får jag fråga då, är det din japanska bakgrund som gör det? Eller? Ja, okej, och vilken anledning skulle göra det? Ja, just det. Det är intressant. Jag skulle inte ha gjort det för att det skulle kännas... Jag skulle känna mig... obekväm för att jag tänker, inte för min skull, men jag tänker att den personen skulle tycka att det var jätteobekvämt om det är helt tomt i hela vagnen och så kommer det en person och sätter sig bredvid mig. Då skulle jag bli, om det hade varit jag som hade suttit, hade jag verkligen blivit så bara what? Liksom, vad vill du mig? Och speciellt om det är en person av ett, alltså om det skulle vara en kille eller en man som skulle komma och sätta sig där, då skulle det bli ännu mer bara wow, liksom så. Det är konstigt. Men så är det. Jag tror att det här har mycket att göra med hur vi tolkar situationen. Det är hur vi är uppfostrade och hur alla andra gör och har gjort i hela våra liv. Och som sagt, när man inte... Ibland när man pratar om svensk kultur så kan man ta upp det här som ett exempel. Att ja, typiskt svenskar att inte sätta sig bredvid någon. Och ibland så kanske man till och med säger det med en ton av att... Ja, typiskt svenskar, vi är så dåliga på att söka kontakt. Och det stämmer ju. Men det som också gör att även om jag, Johanna, som person inte har något problem att söka kontakt med folk. Jag skulle tycka att det var nice. Jag skulle kunna sätta mig bredvid en ensam person. Men att jag inte gör det är ju för att jag också samtidigt är uppfostrad i att jag vill ju inte inkräkta på någons område så att den blir obekväm. Så att det handlar ju inte bara om mina... tankar och idéer. Det handlar också om att jag på något vis respekterar en allmän hållning. Jag kommer att tänka på nu bara, en del av er vet att jag var i Iran i somras på en längre resa. Och det som slog mig var, vid ett tillfälle så satt jag och drack te hemma hos dem jag bodde. Jag satt i vardagsrummet och så hade de en liten köksdel, så att köket och vardagsrummet egentligen är ihopkopplat. Det var bara det att man såg inte med ögonkontakt personen som stod i köket medan jag satt i soffan, men det är liksom samma rum. Och jag sitter där och dricker mitt te och min värdinna, hon stod och diskade eller någonting. Jag tyckte det var jätteskönt liksom. Jag kunde sitta där och skriva dagbok och allt vad jag gjorde. Men sen så ibland så liksom ploppade hon in huvudet liksom så här runt hörnet och sa, alltså förlåt Johanna för att du sitter där ensam liksom. Förlåt. Jag bara, vad snackar du om? Alltså jag trivs jättebra här, jag har det jättebra, du är en jättegod värdinna, du gör allting rätt liksom. Men med jämna mellanrum bara, förlåt Johanna att du sitter ensam. Och för mig så var det så tydligt att det finns ett helt annat sätt att tänka vad som är gott värdinneskap eller Medan jag hade ur min perspektiv tänkt att åh, typ förlåt att jag stör när du sitter här ensam. Jag vill inte störa dig när du är ensam. Ja, så det är ett annat sätt att tänka. Vi tar nästa bild. Ja, precis. Det här har vi pratat lite grann om. Vart sätter du dig i kyrkbänken då? Nu flyttar vi oss från bussen till Elimkyrkan i stan. Prata med varandra. När du kommer in i kyrkan, vart sätter du dig? Kör. Okej, stopp. Har ni också hunnit prata om varför? Ni har motiverat varför ni sätter er där ni sätter er. Ja. Det här är en mycket ledande fråga. Men hur många går och sätter sig på de två första raderna? De tre första raderna kan vi ta. Ja, då börjar det komma upp några till. Okej. Okay. Ni som inte gör det, varför gör ni inte det? Om det är ledigt där framme, det är jättebra utsikt. Ja, precis. Ja, precis. Det syns att man kommer sent. Därför man satt sig. Ja, fast det är redan fullt där bak. Så, ja. Okej. Ja, precis. Ja, vi ska inte gå igenom alla möjliga svar. Utan det här är bara en övning för att upptäcka sitt eget beteende. Och ställa sig frågan, varför gör jag så här? Om vi tar nästa fråga då, när det gäller Elim. Hur högt skulle ni säga att det är okej att be i gudstjänsten? Om det är liksom en allmän förbönstund. Och någon leder bön från scenen. Hur mycket mumlas det i bänkarna? Har ni tänkt på det någon gång? Prata med varandra. Vet ni någonting om det? Eller hur är det? Ja, det är bra. Det är bra. Ni behöver inte svara, men jag tror att ni har någon form av känsla i alla fall när ni tänker efter att det finns ändå någon form av norm på hur man gör. Är det någon som har varit inne i någon annan församling eller någon annan kyrka någon gång och ni har slagit och tänkt, oj, det här var annorlunda. Ja, precis. Lisa, du är ju väldigt så här, hur är det på EFS jämfört med... Ja, visst är det intressant? Det är jätteintressant. Då är det liksom så här, EFS då typ, man kan höra en knappnål falla. Jag blir alltid typ så här, jag sitter och skruvar på mig lite så här. Och sen som sagt lite mer på Elim och sen så på Pingst så är det mer. Visst är det intressant? Och det som jag tycker är intressant också, det är att jag försöker att jobba mot det. Men när man själv kommer in i ett nytt sammanhang, nej, då tar man ju efter. Då bara, ja men varför vart jag så... amen, Jesus. Varför vart jag så när jag var i det här gänget, men inte när jag är i det här gänget? Liksom? Vad har hänt, vad är det för skillnad på mig? Men ja, vad säger du? Alltså möten i Afrika. Ja. Yeah. Ja. Bön, rop och jubel. Ja. Okej, sista övningen. Eller hade jag någon fråga till på den? Ja, den här är lite svårare. Nu blir det lite mer allvar. Vem är ledare? Alltså just det här ordet ledare, vad det betyder i en församling. Så nu kanske ni behöver lite mer tid att prata. Enligt dig, vem är ledare, tycker du, i församlingen? Vad sa du? Ja, tolka som du vill. Är frågan otydlig? Den är medvetet lite luddig för att ni ska kunna tolka den olika. Så prata med varandra. Vem är ledare i en församling enligt dig? Ja, lite tystare verkar det bli i bänkarna här, så att ni har nog sagt någonting i alla fall. Det här är en intressant fråga tycker jag. För jag tänker att det säger ganska mycket om en kultur i en församling. Hur man ser på ledarskap, vad det är för någonting. Och det skiljer sig ganska mycket, tänker jag, mellan församling till församling. Hur man ser på skillnaden mellan en vald ledare, eller en utsedd ledare, eller ett informellt ledarskap, lekmannaledare, utbildade, anställda. Alltså den där dynamiken, det ser olika ut. Och nu, som sagt, jag ska inte plocka upp vad ni har sagt, men bara som en övning i att få syn på hur... Ni kanske hade olika åsikter, eller så att ni höll med varandra i bänkarna. Ni höll med... Ingen som... Hade ni olika syn på vad ledare är? Alla var enade. I er grupp i alla fall. Alltså himla fromt alltså. Ja. Ja, det är bra. Jag tyckte det var att komma lite lätt undan. Men, ja. Exakt. Ja. Vi liksom touchar som en ost, kasta sten, vad säger man, kasta macka sten. Vi ska ta en snabb. Nu hoppar vi helt plötsligt ut i Sverige lite grann, ut i svensk kultur, det här landet som vi lever i. Nu får ni ett helt batteri av frågor på en gång här. Frågan är, när hade du eller ni, om ni är många i ert hushåll, när hade ni en gäst hemma senast? Vilken anledning var den personen där i så fall? Vem var den gästen? Var det första gången den personen var hos dig? Om inte, så kan ni ställa frågan, när senast bjöd du hem en person som aldrig har varit hemma hos dig tidigare? Varsågod, fråga. Prata med varandra. Okej. En supersnabb gallup, bara för att jag är nyfiken. Hur många har haft en gäst hemma hos sig den senaste veckan? Gött. Hur många... Av ni som sträckt upp händerna nu, hur många var det en person som aldrig hade varit hemma hos er innan då? Aha, nice. 4 stycken. Gött. Hur många har haft en gäst hemma hos sig den senaste månaden? Ja, betydligt fler. Och hur många av er, den gästen, var det någon som inte hade varit hemma hos er förut? Ja, det är typ nästan lika många. Så det var ganska många som haft en ny gäst hemma hos sig den senaste månaden. Mm. Intressant. Hur vi bjuder hem folk och varför och när, det är ju en fråga som jag personligen funderar en hel del på mycket också senaste tiden, utifrån det här med integrationsaspekten. Att ett sätt att lära känna nya människor är helt enkelt att låta dem komma hem till mig. Personligen så kan jag ibland kämpa på med det. Jag älskar att ha gäster hemma hos mig, men jag har ganska högt motstånd innan jag bjuder hem någon. Och det här är en jättetöntig grej. Det är därför att i min hjärna och i mitt liv så krockar två värderingar. En värdering är att jag vill bjuda hem folk. Jag vill erbjuda mitt hem som en plats för möten och goda samtal. Men då krockar det med en värdering som jag fått med mig från mitt hem hemma med min mamma och pappa. Det är att det ska vara fint och städat och i ordning gjort. Och jag har extremt sällan det. Jag brukar skämta, fast jag menar allvar, att jag är en ungkar av stora mått med alla fördomar som är kopplat till det ordet. Diska och städa och dona grejer, det är inte min starka sida. Och här krockar det, så då har jag en ganska hög så här, tröskel att komma över. Och jag funderar mycket på mig själv, att varför har jag de här värderingarna och varför låter jag dem stå i vägen och så vidare. Jag tror att en del svenskar, nu kanske jag bara har fördomar, men jag tror inte att det är bara fördomar, kan också uppleva ett motstånd i att... liksom att det blir ett projekt att bjuda hem någon. Att det inte bara kom och dela min eftermiddag jag ska vattna mina blommor, du kan komma och vara med medan jag gör det. Det är inte så, utan när man bjuder hem någon så är det ett projekt. Liksom. Och det är en del av svensk kultur, tänker jag. Och det finns också en aspekt av att det kan vara besvärligt för någon annan. Man vill inte tjata på någon kanske. Eller det blir liksom så här, ofta någon slags balans mellan vad är bekvämt och inte bekvämt för alla inblandade på något vis. Tänker jag också att det finns värderingar och grejer i det där. Och personligen så menar jag bara att genom att prata om de här frågorna nu, de här exemplen som vi har gått igenom. Min poäng är inte att det finns någonting som är rätt och fel, någonting som är fult och fint eller bra eller dåligt. Men min poäng är bara att det finns beteenden som vi har och som vi gör som påverkar. Och våra attityder och våra beteenden kan ju ha en önskad eller oönskad effekt. Och det är de som jag tycker är väldigt spännande att försöka bli medveten om och fundera på. För allting mixas ihop också. Jag personligen, jag är påverkad mycket av det faktum att jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag är väldigt mycket påverkad av min familjskultur. Jag är påverkad av min församlingskultur. Och allt det där mixas ihop till att bli liksom den jag är. Så bara som ett exempel att det här med attityder kan ju också ha både positiva och negativa effekter. Till exempel så kan det finnas en attityd eller en kulturell idé om stolthet, vikten av att inte förlora stolthet. Det kan vara en idé som man har med sig, medvetet eller omedvetet. Det kan ju ge en positiv effekt i den meningen att jag ger mig inte. Jag ger inte upp. Jag har energi till uthållighet därför att det blir viktigt för mig att inte förlora min stolthet i något sammanhang. Så det kan vara en positiv effekt som den attityden har. Men den attityden kan också ge en negativ effekt om det handlar om att jag ger mig aldrig, fast jag kanske borde det. Kanske att jag borde vara ödmjuk och till exempel i en diskussion erkänna att jag hade fel. Och i ett sån situation så kan den här attityden kring att bevara sin stolthet få en negativ effekt. Eller ett annat exempel. Om vi tar en ganska generell svensk kulturell idé så handlar det om att vikten av att stå på egna ben, det är någonting som vi värderar ganska högt i svenskt samhälle. Och det som är bra med det är att man ofta tar ansvar. Man har en känsla av att man ska ta ansvar för sitt eget liv. Inte utnyttja någon annan, utan att bidra. Och det är positivt. Den negativa effekten kan vara att man blir ensam. För man ber aldrig om hjälp. Och det i sin tur kan ha en spridningseffekt som gör att det skapas en ensamhetskultur som gör att ingen ber om hjälp eller visar sig behöva någon annan. Så samma kulturella idé kan ha en positiv eller negativ effekt beroende på vad det är man vill åstadkomma. Och sen så är det där med beteenden också som man kan fundera på. Om man vill koppla ihop attityder och beteenden. Den kopplingen är väldigt intressant. Till exempel så kan man säga så här, faktum att jag, om jag inte bjuder hem någon på middag, det betyder ju inte att jag inte tycker om människor. Så min attityd är ju inget problem med egentligen. Snarare är det fint på ett sätt att tänka att innan jag bjuder hem någon så vill jag ha rent och städat så att den ska kunna verkligen njuta av att vara hemma hos mig. Det är en positiv attityd. Men effekten av att jag inte bjuder hem någon, den kvarstår ju. Jag har inte bjudit hem någon. Så är det ju. Oavsett vilken attityd som låg till grund för det. Eller så kan man ju tänka att ja, men det är inte liksom min stil att gå runt och le mot folk och söka ögonkontakt och chitchatta. Liksom. Det är inte min grej. Det är inte min stil. Och det är ju helt okej. Men då får man vara medveten om att jag kommer att uppfattas som en tillsluten person. Jag kommer att uppfattas som en person som, i alla fall i början. Och liksom, det är ingen värdering i det, jag säger inte att det är fel. Men bara att man är medveten om att mitt beteende får en effekt. Oavsett av vilken anledning som jag har det här beteendet. Det är svårt också, tänker jag, att se vilken attityd du har om attityderna inte korrelerar med vårt beteende. Alltså det finns en koppling, en korrelation mellan attityder och beteenden åt båda hållen liksom. Och det där tycker jag är intressant att fundera på, för nu börjar vi närma oss det som jag predikade om i söndags, då vi pratade om inkarnationstanken, att saker och ting behöver inkarneras och få kropp för att bli synliga, och att kroppen är viktig när vi pratar om om integration. Och jag gillar de här fina orden, förlåt, men för att en idé ska bli synlig så måste den få en kropp. Och för att någon ska kunna påverkas av den där kroppen så måste man ju liksom mötas och gå med den där kroppen någonstans så att den syns. Så det är det jag menar med att inkarnation, att bli kropp, det är en viktig del av integrationen för att saker och ting ska kunna mötas och påverkas av varandra. Ni har märkt nu att vi har gått över i en Johanna pratar del av den här 1,5 timmen. Mm. Så att nu fortsätter jag med det. Evangeliet om Jesus Kristus behöver få en kropp för att bli synligt. Det är min personliga övertygelse. Och jag tror att det är inte helt obiblisk idé att säga så. Evangeliet måste se ut som någonting. Det handlar om information och kunskap. Det handlar om idéer. Det är jätteviktigt. Det handlar om attityder. Det handlar om sanningar. Men det handlar också om att det ska se ut som någonting. Det ska bli en kropp av det. Och att de där är kopplade till varandra. Och tidigare i förmiddags och annars också så har vi pratat om att församlingen är en kropp. Församlingen är platsen där Kristus blir synlig, därför att vi är hans kropp. Och vi kan aldrig gestalta, evangeliet kan aldrig få kropp genom bara en person. Det är gemenskapen som förkroppsligar Kristus och evangeliet. Och jag önskar då att om vi pratar om Guds rikes kultur, och där har vi också en kultur som vi kan prata om, attityder kopplade till beteenden och så vidare. Om den skulle få bli synlig, och tänk om den kunde få påverka samhället. Här snackar vi integration. Tänk om Kristi kropp, det vill säga vi, fick gå ut i svensk kultur som vi har precis bara runt omkring oss hela tiden. Vi är en del av den. Tänk om Kristi rikets kultur kunde få integreras med Sveriges rikets kultur och påverka. För det handlar som sagt om socialt överförbara levnadsmönster. Pernilla var ju inne på det i seminariet innan här, att det här med vanor, att hjälpa barnen att hitta det man vill att de ska hitta och så vidare. Det handlar om beteenden på ett sätt, många gånger. Och för det är ju så att en kultur är inte heller statisk. Den är aldrig liksom, den är aldrig liksom bara vad den är, utan den är alltid formbar. Därför att en kultur är alltid insatt i relationer. Och jag tror vi alla har erfarenhet av att relationer förändras. Det går från bra till dålig eller från dåligt till bra. De kan växa, de kan fördjupas, de kan ta slut. Så att relationer är alltid någonting dynamiskt. Så om jag och vi med Guds rikes kultur integreras mer med världens kultur, man ska säga, så är ju chansen större att få smitta på ett positivt sätt. Att få genom relationerna överföra Guds rikes kultur. Jag tycker om att använda de här orden kyrka och stad. Även fast jag vet att vi inte bor i stan allihopa. Men som bildliga ord. Men för att det ska hända så måste man ju mötas. Så är det. Den ena kulturen måste möta den andra för att det ska hända någonting. Och nu kom vi in lite grann på det som jag sa i förmiddags. Att ett problem som jag har haft i mitt lärjungaliv är att jag har på olika sätt och ibland sett ner på församlingen. Och behövt bekänna det som synd och be Gud om hjälp med det. Och anledningen till att det har varit så, det bottnar lite grann i att jag personligen har upplevt att istället för att kyrkan har varit en kultur, en motkultur som möter stadens kultur, så har det blivit en subkultur som håller sig på sitt håll liksom. Och jag personligen har kämpat med det där, och det har frustrerat mig och det har upprört mig och så. Men till saken hör att jag tänkte faktiskt på det när jag satt och förberedde det här, att det kan faktiskt bottna i att mitt liksom förakt mot församlingen kan också bottna i ett självförakt. För det var ett minne som ploppade upp i mig, som sagt, när jag förberedde det här. Det var när jag var tonåring, kanske 17 eller någonting så här, gick säkert på gymnasiet 17-18 och hade varit i kyrkan och på en ungdomssamling, tror jag var. Och det hade varit helt fantastiskt bra. Liksom Guds närvaro. Jag var så uppfylld och så glad över, liksom jag hade sån stark tro. Liksom Gud är god. Han vill någonting med mitt liv. Jag var helt uppfylld av den här känslan. Och min familj som inte är kristna, hade jag ju då ofta tänkt att jag vill ju berätta om min tro för dem. Och liksom, men ändå kämpa, lite så här tabubelagt ämne i mitt hem när jag var barn och ung. Jag kommer ihåg så starkt att jag tänkte när jag kom in genom dörren hemma, och så sen så var jag jätteglad och sprallig. Jag tänkte, nu ska pappa få se min glädje. Och så jag vet att han kommer fråga liksom, vad har hänt med dig? Och då har jag ett ypperligt tillfälle att bara säga Jesus är god, halleluja. Eller typ så här. Och allt gick ju enligt planen. Jag var helt så här bara, man såg ju på mig hur glad jag var. Kom upp för trappen. Och så mötte jag pappa där i trappen. Han frågade, vad är det med dig då? Och jag sa ingenting. Det tog bara stopp liksom. Det var det här, pang, så var jag tillbaka i min familjskultur igen. Och kunde inte förmå mig att säga, jag är så glad därför att Gud är god. Och den där, nästan som en skam på något vis. Över att, men hur kunde jag inte bara, hur svårt kan det vara? Gud är god, Gud har skapat världen, han skapar allt. Och jag förmår mig inte säga en enda mening liksom. Så jag tror att det här är någonting som Gud får jobba med mig. Och jobba med oss allihopa. Att det handlar inte om... Det ska inte vara liksom någon skam i det här eller något sånt. Men vi kan ju vara ärliga med istället att det är svårt att vara en motkultur istället, alltså motkultur på ett positivt sätt, istället för att bli en subkultur som bara drar sig undan till sin lilla trygga hörn. Men jag tror att den här erfarenheten, det gör också att jag på något vis i vuxen ålder har en ganska stor nöd för eller passion för att förena världar. Jag blir tokig på mig själv de gånger som jag upplever att, att jag liksom skulle spela någon roll. Till exempel på skolan förut där jag jobbade som lärare. Liksom, att jag ville kunna gå ganska skarvlöst mellan liksom, att sitta och be och prata om Guds plan för världen i kyrkan och sen gå in med mina kollegor på jobbet och också kunna prata om samma saker där som i kyrkan. Alltså så här, det finns någonstans i mig att jag längtar efter det. Att få föra ihop världar. Att liksom tro och liv ska få integreras. Olika människor från olika arenor. Det andliga och det fysiska, att inte göra en uppdelning på det. Det intellektuella med det praktiska. Det teologiska med det filosofiska. Jag vill liksom få det att gå ihop. Men det är inte lätt. Det är inte lätt. Men det är därför som vi har varann i en församling. Att vi kan få hjälpa varann med det här. Att få se hur kroppen blir tydligare och tydligare. Att kyrkan får bli tydligare och tydligare i staden. Och anledningen till att jag säger det här är helt enkelt också för att nu vet ni lite grann hur jag tänker utifrån den här tjänsten som ni har gett mig. Att det är mycket det här som jag hoppas att jag kommer få jobba för och med tillsammans med er. Och nu kommer vi in i den sista delen av den här stunden vi har tillsammans här nu. Att jag skulle få prata lite mer konkret om min tjänst. Eran tjänst som ni har gett till mig. Och få plantera lite idéer och se om det slår rot någonstans. Se om det är någonting som ska växa vidare eller inte. Så innan jag gör det, ska ni bara ställa er upp, skaka på rumpan lite. Ni får prata precis om vad ni vill i 30 sekunder. Okej. Varsågod och sitt. Eller ni får stå kvar om ni vill, men prata inte. Okej. Närmission och socialt arbete. Hur skulle det kunna se ut? Hur skulle det kunna få kropp som? För att försöka ta reda på det så har jag spenderat de första veckorna, eller egentligen innan sommaren också, med att gå runt och prata med massa människor i staden och i församlingarna. Jag har frågat efter behov och frågat efter hur olika människor ser på situationen i Övik. Vad kyrkan som en del av civilsamhället skulle kunna bidra med som det offentliga, till exempel kommun och så, inte kan göra. För att se vilka luckor finns det där vi som kropp skulle kunna gå och fylla en plats så att människor kan möta oss och vi kan möta människor. Så att jag pratar med polisen, jag pratar med integrationsenheten, jag pratar med beroendeenheten, jag pratar med ung utveckling som är kopplat till arbetsförmedlingen. Jag har pratat med sliperiet, fältarna, hamedja som vi säger på persiska. Överallt har jag varit, nästan. Och så har jag hunnit prata en hel del med olika församlingsaktiva, både i Svenska kyrkan och på Pingst och Frälsis och ja, överallt typ. Och ur det här såklart så har jag pratat med typ Karin och Robert och Elin och Pernilla och så också. Och ur det här så är det, det finns jättemycket att säga, men två konkreta saker som jag skulle vilja nämna nu. Släng ut två frön och se om vad ni tror om det som man skulle kunna göra. Och innan jag säger det så skulle jag kunna... Alltså som person, ni har ju redan märkt, ni som inte känner mig sedan tidigare, att jag surrar mycket, jag tycker mycket, jag tänker mycket och liksom kan vara så här. Och då är det jättebra ifall ni kan sätta hårt mot hårt också. Det är helt okej. Och säga, Johanna, nu går du för fort fram. Eller det här var ju inte så bra. Ibland så kanske jag inte kommer att hålla med, men då kan vi ha den. Förstår ni vad jag menar? Ni behöver inte liksom säga, ja, jättebra. Fast ni egentligen inte tycker det. Okej. Två projekt som kyrkan, församlingen, skulle kunna göra. Och innan jag ens börjar så kan jag säga att då tänker jag Elimförsamlingen and beyond. Elim, om vi säger församlingen med stort F. Det som har efterfrågats är bland annat, vi kallar för mentorsakademi. Nu tänker vi målgruppen nyanlända ungdomar som behöver komma in i svenskt samhälle, både vad det gäller kulturellt, socialt och sysselsättningsmässigt. Tidigare så har det funnits olika typer av mentorsprogram. Det finns gentemot näringsliv så har det funnits mentorsprogram för unga. Det finns samhällsintroduktionskurs där man pratar om hur Sverige funkar och så vidare. Och det finns olika initiativ här och var för att försöka få människor att lära känna svenska människor. Någonting som församlingen skulle kunna erbjuda som är unikt, det är att binda ihop de här tre sakerna. Där man kombinerar kunskap om samhället, eller alltså information, med relationer. Så att informationen får en kropp. Och därför kan tas emot på ett annat sätt. Så nu spånar jag hejvilt, det här är ingenting, men bara plopp, så här skulle man kunna göra. Tänk er en akademi, mentorsakademi med 8 träffar, en träff i veckan. Där man knyter in olika teman, sånt som man behöver veta och förstå när det gäller att möta svenskt samhälle. Och i det ploppa in människor, vi har en församling som är full av folk som kan grejer och som har kontakter i sin tur och som bara kan öppna liksom dörren in i svenskt nätverks, in i det svenska nätverket, som man knyter in i det där. Så att de där 8 veckorna är slut, då har man dessutom träffat människor, man har börjat upptäcka ett sammanhang, man kanske har fått en personlig mentor. En del behöver någonting gentemot sysselsättning, så man vill följa med en snickare på hans jobb och få en kompis mentor där. En annan kanske behöver en annan typ av mentor. Ja, det är en grej. Väldigt konkret, smalt gentemot nyanlända unga. Släpper jag ett frö? Får vi se hur man skulle kunna tänka till det. En annan idé. Ungdomsmiljö efterfrågas. Kvällar och helger är det inte så mycket aktiviteter i Örnsköldsvik för unga människor. Skulle församlingen kunna vara den familj, den kultur, den trygga plats som ungdomar i Örnsköldsvik behöver? Jag har sagt det förut och jag säger det nu också, att en bild som blev väldigt stark för mig Ni som var på gudstjänsten i söndags har redan hört det och ni kommer säkert höra fler gånger, men för mig så blev det så starkt så jag tjatar om det. En ung vuxen person som var med i ett samtal som jag hade om just de här frågorna, vad behöver Öviks ungdomar egentligen och sådär, sa att tråkigt nog, Johanna, så är det så här att det som kan binda samman unga människor och skapa gemenskap mellan unga människor som inte är liksom födda och uppvuxen på samma gata, det är cannabis. Där enas man. Om man måste sälja, köpa, bruka, då är det fort att få en gemenskap kring det och knyta an till varann. Annars så kanske man inte gör det. Då blev jag arg och irriterad och så tänkte jag så här, ja, vad är det då cannabis erbjuder som är så attraktivt? Känsla av ett cannabisrus är präglat av frid, lugn och ro i kroppen. En känsla av att de problem jag har, det kommer att lösa sig. Ingen fara. Man blir också lite så här djup och grubblig och börjar fundera på lite större frågor. Liksom, vad är med livet? Liksom? Vara en del av någonting större kanske och sådana saker. Och då bara, men det är ju precis det som vi som församling kan erbjuda. Frid, lugn, trygghet, ro i kroppen. De problem du har kommer du inte bli av med, men det finns ett socialt nätverk som gör att vi kan hjälpas åt att lösa problem. De stora livsfrågorna, jajamän, här tar vi dem på allvar. Alltså, och så tänk om församlingen skulle kunna få erbjuda det. Och göra det på ett sånt sätt som inte bara handlar om en ungdomsgård, det ordet undviker jag. Därför att då associerar man till spela biljard och sitta i en soffa och snacka. Men tänk om vi skulle kunna få skapa en ungdomsmiljö där människor från olika grupper i samhället möts, men har det gemensamt att man vill vara med i ett sammanhang som är positivt, uppmuntrande, som gör att man får hopp om livet, som gör att man får vänner, som gör att man får redskap för hur man kan klara sitt liv. Och hur man ska kunna bygga en sån ungdomsmiljö har jag också massa idéer och så kring. Vad det skulle kunna innehålla. Men det viktigaste är många engagerade medmänniskor, vuxna, trygga, människor som har ögon full av kärlek, som vill vara med. Det är en sak. Och här kommer vi in på männen, som jag sa att jag skulle nämna någonting mer om. Min personliga erfarenhet är att det finns ett litet underskott av män i ungdomsvärlden och generellt. Men liksom manlig närvaro, fadersgestalter, brodersgestalter behöver Öviks ungdomar, tror jag. Det är många tjejer som är extremt engagerade. Ofta så är det också, när vi pratar integration med människor från andra länder, så ser jag också en övervikt av kvinnor och tjejer som går in i det. Och jag vill ha män i de här relationerna. Och hur man är man på ett Kristuslikt sätt. Det skulle vi som församling kunna erbjuda Öviks ungdomar, till exempel. Det finns också jättemycket som jag ska kunna säga mer om det, som jag inte ska prata om nu. Men det som jag har slängt ut här nu, av att behovsinventering och lite idéskapande, så långt har vi kommit just nu. Jag skulle också vilja inbjuda till alla som tycker att det här antingen säger stopp, hold your horses, eller det här var intressant, kan vi prata mer om det här? inbjuda till en träff för att prata om det här. Den 18 september, det är en måndag, om en och en halv vecka. 18.30 på Elim. För att berätta lite mer om vad jag har jobbat med hittills och vad jag ser framför mig att vi kanske skulle kunna spinna vidare på som församling. Så det är liksom väldigt öppet bara. Jag bara slänger ut lite frön och så får vi se vad som växer vidare. 18 september 18.30. Alla som på något sätt vill tycka och tänka och fundera kring det här, välkommen till Elimkyrkan. Ni får inte komma hem till mig för jag orkar inte städa. Ja. Precis. Innan jag avslutar så ta 30-40 sekunder och bara ventilera lite grann de tankar som ni har fått av det som har blivit sagt nu. Vad har ni reagerat på? Vad har oroat er? Vad har berört er? Vad har upprört er? Ta någon minut tillsammans. Okej, okay. Då ska vi ta och börja avrunda. Och det vi har pratat om under den här senaste timmen, det är att kultur betyder bearbetning och odling. Och ofta så en definition är att säga att det handlar om socialt överförda levnadsmönster. Vi har pratat om kopplingen mellan attityder och idéer och handlingar. Vi har försökt att öva oss i att upptäcka våra egna attityder och handlingar för att se upptäcka vår egen kultur. Vi har sagt att det finns inga bra eller dåliga kulturer, men däremot så kan det finnas positiva eller negativa resultat av någonting. Och så har vi kommit in på Guds rikes kultur. Och hur den kan integreras genom relationer med Sveriges rikes kultur. Och sen så har vi pratat om vad jag har jobbat med hittills i min tjänst. Och de här två projektidéerna. Och så har ni fått en inbjudan till den 18. Det är det vi har gjort. Nu ska jag avsluta med att läsa ur Efesierbrevet igen. Kapitel 3 och 4, precis som i förmiddags. Repetition är kunskapens moder. Och de socialt överförbara beteendemönstrens moder också. Jo, för det stod ju så här. Angående vi som gemenskap, vi som kropp. Så stod det så här. Paulus undervisar och säger att jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Men nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Och i kapitel 4. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vi blir fullvuxna, eller når manlig mognad, som det stod. Och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det var grunden. Så Jesus, ber jag för oss allihopa som är här och som har lyssnat och tänkt och funderat. Herre, jag ber att du genom din ande skulle leda oss. Att du skulle låta det som har blivit sått nu som ska växa vidare, att det ska få växa vidare. Och det som inte är din tanke och din plan, att det bara får. Det får bli som det blir med det. Det får falla undan. Men Herre, att du skulle bereda våra hjärtan. Att du får kultivera våra hjärtan. Så att dina fröer ska få växa vidare i god jord. Jag ber om din välsignelse och ditt beskydd över gemenskapen här. Den kultur som vi vill skapa här genom din ande. Jag ber att vi ska få mer och mera få präglas av din andes kultur. Så ber jag för resten av den här dagen och morgondagen. Fortsätt att göra ditt verk genom samtal, genom lekar, genom matätning och lagning, genom nattvard, gudstjänster, bön. Herre, gör ditt verk i oss. Låt ditt rike komma. Amen. Han är bara så här fromma, bara, härligt, härligt. Och så bara, och en sak till. Nej, men har ni några tankar eller idéer utifrån det här? Säg gärna till. Ni får gärna prata med mig om det. Nu har jag inga fler uppgifter den här helgen, så nu kan jag bara prata med folk. Yes.